السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ahlan wa sahlan, välkomna till ännu en lektion på islam.nu. Och vi tänkte idag i sammanhang med coronahändelsen som yani, vad kan man säga, dominerar det mesta av nyheter, vårt liv på ett sätt vi inte har sett tidigare. Och folk vänder sig självklart till de som är utbildade, läkare, samhället och så vidare. Men vad har religionen att säga? Det är lite det vi tänkte ta upp idag, lite råd, ett tiotal råd som vi inshallah kan ta med oss i den här prövningen bi'idhnillahi ta'ala. För att alhamdulillah, islam är en allomfattande religion som har kommit med vägledning för mänskligheten i alla aspekter. Ma faratna fil kitabi min shay. Allah har inte utelämnat någonting i boken. Och profeten alaihissalam sa att det finns ingenting som för er närmare till Allah förutom att jag har informerat er om denna sak, och ingenting som för er längre bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Så alhamdulillah, religionen har riktlinjer. Vi har den islamiska medicinen, då profeten Muhammad alaihissalam var den största själsliga läkaren som någonsin gått på jorden. Och han kom också med råd gällande vanlig medicin. Och den islamiska medicinen och den vanliga medicinen som vi känner till går hand i hand. Alhamdulillah, de går inte emot varandra. Krockar inte. Det är inte så att du måste välja den ena och utesluta den andra. Utan alhamdulillah, man kan kombinera mellan dem. Och det kommer inshallah att tala om det senare. Men första punkten jag tänkte ta upp här, det är att det här är en påminnelse om hur svaga vi människor är. Som Allah säger i Koranen, wa khuliqal insanu da'ifa, att människan skapades svag. Och Allah subhanahu wa ta'ala är den som håller oss friska eller den som gör oss sjuka. Och han har en vishet i allting som han gör. Och hälsa är någonting som man kanske inte uppskattar tills det att man har förlorat den. Hälsan är från de största och vackraste av gåvor som människan har fått. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala att om ni försöker räkna Allahs gåvor kommer ni aldrig att kunna räkna dem. Och hälsan är just en av dessa vackra gåvor som Allah azza wa jalla har givit oss. Och därför så nämnde också profeten alaihissalatu wassalam att det finns två gåvor som de flesta av människor underskattar eller faller kort i. Och det är hälsan och fritiden. Yani, det vill säga du uppskattar inte din hälsa tills det att du förlorat den. Då inser du vilken ni'ma, vilken gåva det var att vara frisk. Och därför som vissa lärda har sagt att hälsan är som en krona på de friskas huvud som endast de sjuka kan se. Eller du som frisk uppskattar inte den gåvan du har fått. Och det är också från el-ibtila, prövningen. Att Allah gör oss sjuka för att vi ska uppskatta hälsan. Uppskattat att vara i ett friskt tillstånd och ta vara på hälsan. Och hälsan är någonting som vi kommer att fråga om på domedagen. Det har nämnts en autentisk hadith att profeten alaihissalam sa att Allah kommer att fråga oss och säga på domedagen, då han frågar oss om våra gåvor: har jag inte gett dig kallt, rent vatten att dricka? Och har jag inte gjort din kropp frisk? Så det är en av de frågor vi kommer att få på domedagen. Och en annan fråga som vi kommer att få är hur vi tog hand om våran kropp. Ja, ni hälsan. Hur förvaltade du den kroppen som Allah Azza wa Jal gav dig? Så det gäller att man värnar om sin hälsa. Och tar vara på den tiden man är stark och frisk. Och nyttjar den på bästa sätt. Och gör det som man skapades för. Den andra viktiga lärdomen som vi tar med oss i den här prövningen, det är att vi muslimer vet att allting sker med en orsak, ett syfte. Och att allting är skrivet. Det som vi kallar för el-qadr. ödet, det förutbestämda. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah säger att allting har vi skapat ut med ödet. Allting har Allah azza wa jall bestämt med en vishet. Och Allah har skrivit ner vad som kommer att ske 50 000 år innan det att han skapade människan. Och sedan har han skapat och satt dessa saker i verket. På grund av en vishet som vi känner till, eller kanske inte känner till. Men Allah azza wa jall, vi vet med säkerhet att han är al-hakim. Den allvise. Den som aldrig gör någonting utan syfte eller utan visdom. Allting har en visdom och ett syfte. Och som jag sa, vi kanske ser det negativt, men det är positivt i slutändan. Som Allah säger, och ni kanske hatar någonting, men det är bättre för er i slutändan. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Och ni kanske älskar någonting, gillar någonting, men det är sämre för er. Alla vet och ni vet inte. Och människan, den troende, har en sådan stark iman, tro på ödet och på att Allah är rättvis. Allah vill oss väl. Allah är kärleksfull. Hans kärlek övervinner hans älska. Hans kärlek övervinner hans ilska. Och han önskar oss bara väl och vill oss bara väl. Så det här är utgångspunkten. Och vi ifrågasätter inte. Som Allah säger i Koranen, att han frågas inte om vad han gör, utan det är ni som frågas om vad ni gör. Så vi accepterar istislam. Vi accepterar och underkastar oss vad Allah azza wa jalla har bestämt för oss. Och vi gör det bästa av situationen. För att profeten Muhammad a.s. har lärt oss att vad som än drabbar muslimen är gott för henne. Vad som än händer. Alla prövar oss med gott och ont i detta liv. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ. Att vi prövar er med ont och gott. Så vad som än händer, om det prövas med ont eller gott, det vill säga fattigdom, rikedom, hälsa, sjukdom, styrka, svaghet och så vidare, så är det gott för den troende. Då profeten a.s. sa, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ. Jag förundras över den troendes tillstånd. Allt som drabbar honom är gott. Om han drabbas av någonting gott så är han tacksam, vilket är bättre för honom. Och om han drabbas av en motgång så är han tålmodig, vilket är bättre för honom. Och det här är endast för den troende. Så kolla här, muslimen får någonting gott. Får hälsa, får välstånd, får styrka, får skönhet, får det man kan önska sig i detta liv. Och det här är en prövning. Allah har sagt att han prövar oss med gott och ont. Alla prövar oss med gott för att se om vi är tacksamma eller otacksamma. Så i goda tider är vi tacksamma. Vi vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i dåliga tider, i motgångar, är vi tålmodiga. Alla prövar oss också med att ta saker som vi håller kärt ifrån oss. För att se hur vi ska reagera. Kommer vi att vara tålmodiga? Kommer vi att vara nöjda? Kommer vi att härda? Och kommer vi att hålla oss innanför den gränsen som Allah azza wa jall har satt? Eller kommer vi att börja göra saker som är förbjudna? Så livet är en prövning. Den som blir arg, missnöjd och börjar ifrågasätta. Varför finns det motgångar? Varför blev jag sjuk? Varför har jag ont? Den personen har inte riktigt förstått vad hennes meningen med livet är. Livet är en prövning. Allah har sagt att han har skapat oss för att testa oss. Och livet här är inte paradiset. Den platsen där vi inte är sjuka, den platsen där vi inte lider, är trötta, har ont och smärta och sorg och besvär, bekymmer, det är paradiset. Det är nästa liv. Och för att komma dit så måste du sköta dig i det här livet och göra vad Allah vill av dig i detta liv för att få den yani positionen och den, vad kan man säga, situationen där du inte längre kommer behöva känna någon sorg och sjukdom och smärta och så vidare. Så det här livet präglas av motgångar, medvind och motvind. Och muslimen, alhamdulillah, försöker alltid tackla de här två prövningarna på bästa sätt. Så när Allah azza wa jall, när Allah subhanahu wa ta'ala testar människan med sjukdomar, vilket är det vi talar om. Nu talar vi om coronaviruset. Men Allah har inte kan komma ett nytt virus om några år. En annan person kanske drabbas av cancer eller någonting annat. Och egentligen dagens föreläsning omfattar alla dessa sjukdomar. Så hur ska vi muslimer förhålla oss? Som jag sa, vi accepterar det här ödet. Alla har bestämt det, alla har en vishet. Men som jag sa, sjukdomarna är gott för de troende. Är han tålmodig så blir han inshallah förlåten för sina synder. Och får högre nivåer. Det har nämnts jättemånga hadithier om belöningen för den som är sjuk. Vad får han för någonting av Allah subhanahu wa ta'ala? Det har nämnts att det är en kaffara. Det är tahur. Någonting som suddar bort våra synder. Det är den första saken. Till och med huvudvärk. Till och med om det sticker dig på en nål. Du känner lite bekymmer, besvär, sorg, oro. Alhamdulillah, Allah kommer att sudda bort dina synder. Och det nämndes i en hadith. Så som grenens blad faller när man skakar på den. Torra bladen faller av grenen då man skakar på den. Kommer dina synder att lämna dig. Tills du går, inshallah, syndfri på jorden. En annan stor belöning som finns i att få dessa motgångar och prövningar. Men, spola tillbaka. När får man denna enorma belöning av Allah subhanahu wa ta'ala? När man blir sjuk och får motgångar. Det är när man är tacksam. Man är tålmodig, man är tacksam. Och man, vad kan man säga, ifrågasätter inte till Allah subhanahu wa ta'ala. Att varför gjorde du mig sjuk och det är orättvist och det är inte rättvist och hit och dit. Du säger, alhamdulillah. För det har nämnts i haditherna att Allah skickar två änglar. För att kolla ditt tillstånd när du är sjuk. Och han vet redan ditt tillstånd. Men för att änglarna ska förmedla vad du säger. Och om du då säger alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, jag är sjuk. Du tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Och du har tålamod. Så kommer änglarna att stiga upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och rapportera vad de har hört. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga till de här änglarna. Att om jag tar min tjänares liv i denna sjukdom så kommer jag att förlåta honom. Eller ta honom in i paradiset. Och om jag låter honom leva så kommer jag att byta ut hans blod och hans kött. Han kommer att komma ut som en ny människa. Och han kommer att komma ut syndfri från denna sjukdom. Subhanallah. Så här när man är sjuk, kära bröder och systrar. Det är inte kul att vara sjuk. Jag gillar inte att vara sjuk. Men konsekvenserna och frukten av att vara sjuk kan vara goda och kan vara till din fördel. Och det är att du blir syndfri. Och vem av oss vill inte vara syndfri? Vi har mycket brister till kortakommanden. Vi har så mycket fel. Så att vi är i behov av att renas. Och som det nämndes i hadithen. Att när du blir sjuk, det är som att en person som jobbar med metall. Tar en metall som inte är ren. Och den behöver renas. Den behöver förädlas. Så han tar metallen, stoppar in den i elden och smälter den. Och allt smuts orent bränns upp i elden. Och utkommer ren metall. Och samma sak är det med dig och sjukdomar. Du går in i dessa sjukdomar, syndfull. Och du kommer ut, inshallah ta'ala, syndfri och ren från dessa sjukdomar. En annan nytta med dessa sjukdomar är att en person kanske höjs i nivåer. Det har nämnts i en autentisk hadith att en person har en hög nivå hos Allah i paradiset. Du ber Allah Azza wa Jalla att komma till Al-Firdaus. Men du gör inte gärningarna för att ta dig till Firdaus, till det högsta paradiset. Men Allah accepterar din dua. Så hur ska du komma till Firdaus? Allah prövar dig med motgångar. För att höja dina nivåer i nästa liv. Så det är också en sak som många inte tänker på. Att om du är tålmodig, du är härdar, du är tacksam, du tar dig igenom sjukdomen, du förlitar dig på Allah subhanahu wa ta'ala, så inshallah kommer du att höja dina nivåer i paradiset. Och sen den sista saken. Det värsta, så kallade värsta scenariot. Om du skulle dö. Du får nu det här viruset och du skulle dö. Är det då egentligen så otroligt dåligt? Om du har gjort det vi har sagt. Du är tacksam. Du tar emot det här från Allah Azza wa Jalla. Du vänder dig tillbaka till honom. Så kommer du bi idhnillahi ta'ala. Som de lärde har sagt. Att dö en martyrdöd. Och den som dör en martyrdöd får de högsta platserna i paradiset. Så återigen, en person kanske ogillar någonting men det är bättre för personen i slutändan. Och alhamdulillah, att prövas i dunya, det är någonting man måste göra som jag sa. Att prövningarna kommer i dunya och att de inte kommer i din religion. Profeten alaihissalam brukade söka skydd. Och han brukade säga, å Allah, pröva oss inte i vår religion. Yani, la taj'al musibatana fi dinina. Gör inte vår motgång i religionen. Än så länge den är i världsliga saker. Du blir sjuk, någon släkting dör, du förlorar någonting, du drabbas av någonting. Yani, allt går att ersätta. Allt går att ta sig igenom. Men om du förlorar din religion, du drabbas av en motgång i din din. Du slutar be, du slutar praktisera, du vänder dig bort från Allah. Vad är det som ska ersätta denna motgång? Subhanallah. Vad är det du ska möta Allah med på domedagen? Så länge prövningarna är i det världsliga, man får brusta, man får ta sig igenom. Och abshir, glada nyheter. Profeten alaihissalam sa: "Idha ahabba Allahu 'abdan ibtalahu." Och för riwaya qauman. Om Allah älskar ett folk kommer han att pröva dem. Om Allah älskar en person kommer han att pröva honom. Så prövningar, motgångar, sjukdomar, att du drabbas av corona eller någonting annat, du kanske uppfattar det som negativt, men det är ett tecken på att Allah älskar dig. Allah vill dig väl, Allah vill förlåta dig, Allah vill höja dina nivåer i paradiset. Så yani även negativa saker kan man ta med en viss optimism, som ni inshallah ta'ala förstår. Och det här är någonting som är unikt för muslimer. Just den här tron på ödet, tro på Allahs vishet och tro på att vad som än drabbar mig, inshallah, blir gott i slutändan. När det också kommer till sjukdomar, vi har nämnt nu gällande den troende personen som är nära till Allah Azza wa Jal, hur den personen bemöter sjukdomar och motgångar. Sjukdomar kan också skickas på ett folk som ett straff. Ett folk som vänder sig bort från Allah, ett folk som vägrar tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här nämner Allah Azza wa Jal i Koranen. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. Allah låter al-fasad, ondska, yani motgångar, sjukdomar, fattigdom sprida sig på land och hav baserat på vad människornas händer har gjort, yani deras synder som en konsekvens av deras dåliga agerande. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, för att låta dem smaka en del av det de har gjort, kanske de kommer att vända sig tillbaka. Så här nämner Allah orsaken till varför sjukdomar och fattigdom och dessa naturkatastrofer som de kallas för sprids på land och hav. Det är människans synder. Allah Azza wa Jalla har också sagt i Koranen: "Wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum." Att vad som än drabbar er av motgångar så är det en konsekvens av vad era händer har gjort. Det är en konsekvens av våra synder. Så vi människor måste också vara realistiska. Och inte som vissa, de är väldigt naiva. De här sjukdomarna kommer och de säger att ja, det är moder natur. Och det finns inget som heter moder natur. Yani, är det någon annan än Allah som bestämmer vad som händer på jorden? Det där är kyrk. Tror man på något sånt, det är man inte muslim. Det är bara Allah som påverkar vad som händer på jorden. Det finns ingen moder natur. Det där extra det där ordet. Eller, vissa är också naiva, de säger nej, det här viruset framställdes i ett laboratorium. Så här, conspiracy, allting är konspirationer. Yani, ingenting har en förklaring. Allting är konspirationer. Det är alltid någon, finns alltid någon att skylla på. Det är också, lägg ner. Yani, Allah har sagt i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala skickade pesten på ett folk som syndade. فَأَنْزَلْنَا رِجْعَ لَلَّذِينَ ظَلَمُوا. Yani, Allah skickade pesten för att de syndade. Och det finns massor med exempel på detta. Så man ska inte vara naiv. Utan det här är det som Allah Azza wa Jalla har sagt. Att det vi gör kommer att återspegla sig. Det kommer att komma tillbaka till oss. Lever vi bra, lyder vi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, vi kommer att skonas från dessa motgångar, fattigdom, sjukdomar, naturkatastrofer. Men när vi vänder oss bort från Allah azza wa jalla, så drabbar dessa saker oss. Och då nämns en annan hadith att om al-fahisha, yani otukt i dess former, sprids på jorden, det blir yani dominerande, helt naturligt, så kommer Allah att straffa dem med sjukdomar som deras förfäder inte kände till. Sjukdomar, och han nämnde epidemier, awja', yani, som deras förfäder inte kände till. Så synder har konsekvenser. Och vad gör man då? Då vänder man sig tillbaka till Allah. Som Allah här nämner i versen, att Allah straffar dem för att de kanske ska vända sig tillbaka till Allah. Och Allah straffar dem för lite av det de har gjort, inte för allt det de har gjort. Då skulle han inte lämna någon kvar på jorden. Han skulle utplåna allihopa. Men han straffar dem med små prövningar för att de ska vända sig tillbaka till Allah. Men subhanallah, vi ser hur folk framhärdar i otro, de vänder sig inte till Allah även i sådana här svåra situationer. Och det är fel. Utan subhanallah, när profeten Muhammad alaihissalam i hans vardag, det händer någonting allvarligt, det kommer en storm eller liknande, han går rädd och börjar be till Allah subhanahu wa ta'ala, rädd så att det ska vara ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Idag det kommer sådana här sjukdomar, vad gör folk? De börjar skoja, corona skämt och corona roliga historier och sånt, och tar det inte på allvar, det är en konspiration, det är en skojar om det och så vidare. Lä, vakna upp. Det här är en väckarklocka. Att vi människor, vi gör inte det vi borde göra. Allah är inte nöjd över mänskligheten. Yani, många människor tyvärr har vänt sig bort från Allah. Det är dags att vända sig tillbaka till Allah. Göra toba. Ångra sig för ens tillkortakommanden och ens synder. Så En till viktig sak, när det kommer till dessa motgångar, hur ska då muslimen förhålla sig utöver att man har den här korrekta tron? Lägg också till där ett tawakkul, att man sätter sin tillit till Allah Azza wa Jal, förlita sig på Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man vet att det här är en prövning och man gör det man är ålagd att göra. Lyda Allah Azza wa Jal, hålla sig borta från synder. Det är det som du är ålagd att göra, vare sig det är goda eller svåra tider. Vänd dig till Allah och förlita dig på Allah. Det här är någonting som varje muslim ständigt är skyldig att göra. Och en till viktig sak, och det var lite det vi nämnde innan här, det är att profeten Muhammad alaihissalam har sagt ihfadillah ihfadak. Han sa till Ibn Abbas, bevara Allah och Allah kommer att bevara dig. Bevara Allah, yani håll dig innanför Allahs gränser. Gör det du är ålagd att göra. Be dina fem salat, fasta ramadan, betala zakat, håll dig borta från det som är haram. Dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Gör det du skapades för. Då kommer Allah att bevara dig. Allah kommer att skydda dig. Yani, bevara Allah i goda tider, Allah kommer att skydda dig i svåra tider. Så ett skydd från det vi ser nu är att man har varit en bra muslim och att man är en bra muslim. Man är en troende. För lyder man Allah subhanahu wa ta'ala så avvärjar man från sig själv Allahs vrede, Allahs förbannelse och straffet. Så att man alltid försöker att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och speciellt i de här tiderna. Genom om du inte vänder dig tillbaka till Allah idag, när du ser de här sakerna hända, när skulle du vända dig tillbaka till Allah? Genom vad är det som krävs för att du ska göra toba och gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala? En till sak som är relaterad här till att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala, och det är att man tar al-akhdu bil asbab. Man gör de orsaker som fordras eller som krävs, som man borde göra. När vi säger förlita dig på Allah, det betyder inte att du går in i ett tält med 100 sjuka och sen säger förlita mig på Allah. Nej, du håller dig borta och du förlitar dig på Allah. Du sätter din tillit till Allah, du gör det som religionen har kommit med. Du gör det du kan och förlitar dig på Allah. Och inshallah, du kommer inte drabbas. Och om du drabbas så är det ödet och vissa har en vishet bakom sig. Så att man gör de saker man ska göra. Och här kommer vi gå in i, vad kan säga, den andra fasen av föreläsningen. Och det är, vad gör man då? Du som individ, vi som samhälle, vi som grupp. Hur ska vi bemöta de här sjukdomarna? Och där kommer vi nämna det som kallas för tibb al-wiqa'i och tibb al-ilaji. Det finns två sorters medicin. Och det första är då förebyggande. Hur man förebygger att ens drabbas av en viss sjukdom. Och sen har vi al-ilaji. Och det är om man skulle drabbas av en sjukdom, hur kan man då bota sig? Och när det kommer till hur man skyddar sig så har vi här två aspekter. Vi har den religiösa och vi har den, man kan kalla det för kanske världsliga. Och när det kommer till den världsliga, som jag sa, den går inte emot religionen utan den går hand i hand med religionen. Och då är det viktigt att man tar de råd och riktlinjer som folket av kunskap kommer med. Genom varje kunskap har dess folk. Och Allah har sagt i Koranen, fasalu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Och i det här fallet så är det smittskyddsinstitutet, det är läkare, det är forskare och liknande som jobbar med de här sakerna, mashallah, dag och natt. Och Allah, de gör sånt otroligt jobb, de här människorna. Och Allah belönar dem. Så här finner vi de här människorna. De har expertis i den här frågan. Och då är det viktigt att man tar deras råd i de här frågorna och lyssnar på dem. För ett fel som också händer nu och som alltid händer, det är att alla ska prata om allt. Och alla gör sig själv till specialister och experter och kommer med råd. Varför stänger man inte skolan? Varför stänger man inte gränsen? Och så vidare. Yani, ursäkta, men vem är du att säga de här sakerna? Vad har du för utbildning? Vad har du för bakgrund? Vad vet du om de här sakerna? Så att man tar ett steg tillbaka. Man ödmjukar sig själv. Vissa av de här människorna har jobbat 30, 40, 50 år med de här sakerna. Så att man kommer från ingenstans, bara, men jag tycker sen, ja, men det kanske inte var så genomtänkt, det kanske leder till större ondska, nytta och så vidare. Så att man är tyst. Om det man inte vet, man uttalar sig inte. Man överlämnar saker och ting till de som har kunskap i frågan. För subhanallah, det finns så mycket misinformation nu, speciellt på Facebook och liknande sociala medier. Folk sprider saker som är fake, falskt påhittade. Det är också ett, ta från folket av kunskap, men bekräfta att det är från folket av kunskap. Idag folk visar råd om corona. Du ska hålla andan, du ska dricka varmvatten och du ska basta, du ska göra det ena och det andra. Saker som saknar grund. Ingen läkare har sagt de här sakerna. Så att man är försiktig med vad man sprider. Och vad man likar och vad man har för åsikter och så vidare. Utan man överlåter saker och ting som jag sa till folket som har kunskap. Så hur kan man då skydda sig från såna här sjukdomar? Den första viktigaste aspekten som religionen har lärt oss är att hålla sig undan. När det kommer till smittosamma sjukdomar, sjukdomar som smittar, så har profeten alaihissalatu wassalam lärt oss. Han nämnde en hadith att från domedagens tecken är pesten. Pesten som kommer att komma och döda massvis med människor. Och den kom på Umars khilafa år 18 hijri om jag inte har fel. Och där, när den hände, så kommer Abdurrahman bin Auf, en av sahaba, och säger jag har hört en hadith. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den av er som hör om pesten i ett land får inte ge sig in i det landet. Och den som befinner sig i landet får inte resa ut från landet. Gärna stanna kvar. Och det här är det som vi idag kallar för karantän. Att begränsa sjukdomens spridning. Och det här är stor skala och liten skala. Det här var förr i tiden. Folk reste inte så mycket. Saker var begränsade. Men idag det är globaliseringen och folk flyger och folk reser. Då kan det vara det rätta. Att stänga ner hela länder, stänga ner flygplatser, stänga ner städer, stänga ner platser där saker och ting, där sjukdomen lättare kan sprida sig och så vidare. Det finns en visdom i detta. Detta har en grund i religionen. Det som då kallas för karantän. Och det är viktigt att man som troende respekterar denna karantän. Att man inte är självisk. Det var vissa städer, nu tror jag det var Italien. Folk flyr från karantänen och säger jag vill träffa min flickvän. Och jag vill gå och köpa någonting, jag vill lämna. Det går inte. Ska du gå ut från en karantän och orsaka att äldre människor blir smittade och sen dör? För att du vill gå och köpa någonting, hämta någonting eller träffa någon människa? Nej, man kan inte vara så självisk. Utan är du sjuk, stanna hemma. Stanna i sjukhuset, stanna där du ska stanna. Och sprid inte sjukdomen vidare. Det var inte en orsak till detta. Till och med så pass att de lärda har sagt det är haram att gå och be Jumma om du har det här viruset. Får inte gå till moskén, får inte gå till Jumma. Nej, du måste stanna hemma. Begränsa spridningen av sjukdomen. Och han nämnde också profeten alaihissalatu wassalam att en sjuk person eller en frisk ska inte gå in till en sjuk. Det vill säga när det kommer till smittande sjukdomar som förr i tiden det fanns spetälska och liknande sjukdomar, pesten och spetälska. Sjukdomar som spred sig väldigt lätt, väldigt enkelt. Så han sa en frisk person ska inte gå in till en sjuk person. Gärna för att stoppa smittan. Så även där, man håller sig borta. Man får liksom, nu kommer de här råden, stanna hemma, gå ut så lite som möjligt, jobba hemifrån och sånt. Alhamdulillah. Då får man får gilla läget, ha tålamod några månader. Och inshallah, se, vända på det, det positiva. Alhamdulillah, jag har mer tid med Allah, jag kan dyrka Allah, jag kan lyssna på föreläsningar, jag kan läsa mera böcker, jag kan vara mer med familjen och så vidare. Jag gör någonting gott av den här tiden som är framför dig. Och även när det kommer till det här med att begränsa sjukdomen finner vi att islam lär oss att skilja på höger och vänster. Att det som är rent gör man med höger, det som är ärat med höger och det som är orent som att rena sig efter toalettbesök och liknande med vänster. När du hälsar, hälsa med vänster. Det är också någonting som begränsar smittspridning. Så att mashallah, islam har lärt oss detta för länge, länge sedan. Och när det kommer till just det här med att vara fysisk, ta i hand och så vidare. Det är sunna. Det är ingen muslim som nekar att det är sunna att skaka hand. Men lägg märke till sunna. Det är en rekommendation att skaka hand. Det är inte wajib att skaka hand. Men det är wajib att skydda människors liv. Och därför har man en princip i islam att avvärja det onda kommer före att, vad kan man säga, öka det goda. Så här har du att skaka hand, mashallah, du får hasanat, du får belöning. Det är någonting gott. Men att avvärja, att smitta en annan person som kanske kan dö, kommer före. Så i sånt här läge, du kan säga, det är okej att inte skaka hand. Vi hälsar vi er, säg salam alaikum. Du har gjort, mashallah, en sunna. Du har hälsat den islamiska hälsningen. Så att man ibland tar ett steg tillbaka. Man får acceptera läget. Nu kanske vi kan inte be Jumma några månader framöver. Vi kanske inte kan be Jumma några månader framöver. Vi kan inte ha föreläsning. Men det är för allas bästa. För islam har kommit för att skydda människornas liv. Skydda vårt förstånd, vårt liv, vår egendom, vår hälsa och så vidare. Så det här har företräde. Vi finner också att profeten alaihissalam, då han nös, brukade täcka hans ansikte med handen eller kläderna och yani, dämpa rösten så mycket han kunde. Kolla här. 1400 år sedan så lär oss profeten Muhammad alaihissalam hur man nyser. Nys inte rätt ut. För den här smittningen, den är luftburen. Sprids genom yani, att man hostar och nyser och liknande. Så om du nyser, nyser i en näsduk, nyser i armbäcket eller liknande. Och sen tvättar du händerna självklart. Som läkarna har sagt, tvätta händerna bra 30 sekunder, 20 sekunder. Använd tvål, använd handsprit och liknande saker. Så att man försöker så gott man kan begränsa spridningen av den här sjukdomen. Att man inte hostar på folk, inte nyser på folk, kanske inte tar i folk, inte sitter nära folk. Det är helt okej och det är inte något som går emot vår religion. En annan viktig sak som också är i förebyggande syfte, det är att stärka sitt immunförsvar. Och det här är något som alla läkare säger. Att de som minst skadas av den här sjukdomen och liknande sjukdomar är de med det starkaste immunförsvaret. De som är unga och starka, för vissa, eller 80% av alla om jag inte har fel, så är det här som en förkylning. Det går över, det är inte så allvarligt. Men för de som är äldre och har svagare immunförsvar så är det mycket svårare. Och därför är det viktigt att man försöker stärka sitt immunförsvar så gott man kan. Genom att till exempel träna, ta hand om sin hälsa. Det här är också något som religionen har kommit med. Det kan vara svårt med att gå till gymmet, men alhamdulillah, man kan träna hemma, man kan gå ut, promenera, jogga och så vidare. Fasta är bra, stärker också immunförsvaret. Något som religionen har uppmanat till. Äta nyttigt och äta måttligt. Äta nyttigt och att äta måttligt. Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen att vi ska äta från ett tajibat. Vi ska äta från det goda. Och vi ska äta måttligt. Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Ät, drick och slösa inte. Överdriv inte. Vissa lärda nämner att den här versen är en asl. Det är en grund, en princip när det kommer till hälsa. Vill du vara frisk och stark? Implementera den här versen. Ät inte för mycket, drick inte för mycket. Ät inte förrän du är hungrig. Och när du är hungrig, ät, men inte så pass mycket att du alltid blir mätt. Utan lagom. Det här är nyckeln till hälsa. Och att du äter halal, du äter nyttig kost. För att motsatsen, att äta för mycket, försvagar människans immunförsvar. Äta så att personen drabbas av fetma. Man har nämnt att de här människorna är i en farozon. Äta för mycket eller äta skadligt. Försvagar människans immunförsvar. Och sen också att äta de saker som islam har kommit med. Att uppmuntra till. Om man, innan man blir sjuk och om man skulle bli sjuk. Och det är saker som honung. Allah har sagt att det kommer ut från honungen, från binas, en vätska, en dryck som har olika färger som är shifa. Den är botemedel för mänskligheten, för människor. Honung är bland det bästa som finns. Döda bakterier och mashallah stärker immunförsvaret, håller människan ung. Det finns många, många nyttor med honung. Färsk honung och äkta honung. Vi har också black seed, de här svarta fröna, svart kummin. Där profeten alaihissalam har lärt oss att det är medicin mot alla sjukdomar förutom döden. Vi har också zamzamvatten som har nämnts är medicin. Och det är vad det dricks för. Sen har vi det som även läkare säger att man äter frukt, grönsaker, mycket C-vitamin, D-vitamin. Man får sol på sig. De här sakerna hjälper också. Läkare nämner också att man får en god sömn. Man sover bra. För sova för lite, försvaga människans immunförsvar. Att inte vara stressad. Stress är också något som försvagar ens immunförsvar. Och så vidare. Och sen har vi också att inte förstöra sitt immunförsvar. Hur gör folk det? De förstör sitt immunförsvar genom att röka cigaretter, narkotika eller dricka alkohol och sånt. Och det här är självklart, ska inte ens behöva nämnas på en sån här föreläsning. Men tyvärr, det finns folk som har tar såna här preparat som inte är tillåtna. Och det är också något som självklart förstör människans hälsa på alla sätt. Sen har vi medicin. Och som jag sa, det finns då den islamiska medicinen och det finns den vanliga medicinen. Och när det kommer till den islamiska medicinen, för den som vill fördjupa sig, så finns det en jättebra bok skriven av Ibn al-Qayyim som heter Tibb al-Nabawi. Och det är egentligen den fjärde volymen från Zad al-Ma'ad. Där talar han om islamisk medicin. Mashallah, för 700 år sedan. Och han var både läkare och kunnig inom islam. Och det är en väldigt bra bok som jag rekommenderar att varje muslim läser. Sen när det kommer till vanlig medicin. Och det är viktigt. Som jag sa, islam förbjuder inte att man tar medicin. Profeten alaihissalam har sagt att Allah har inte skickat ner en sjukdom förutom att han skickade ner dess medicin. Vissa känner till den och vissa känner inte till den. Så varje sjukdom har dess medicin. Och han sa också tadawaw ya ibadallah. Och tjänare till Allah, människor, ta medicin. Yani, ät medicin. Och självklart, inom ramen för islam, denna medicin måste vara tillåten. Det får inte vara förbjuden medicin. För profeten alaihissalam har sagt att Allah har inte satt ett bot eller medicin i någonting han har förbjudit. Så någon kommer och säger att man blir frisk av att röka en joint, man blir frisk av att ta en vodka eller tequila eller någonting sånt. Så det här är bluff, det är bara exa, det är inte sant. Utan medicinen måste i sig själv vara halal. Så om det nu skulle komma ett vaccin, och det här vaccinet inte innehåller någonting förbjudet, så är det tillåtet för muslimen att ta. Det är helt okej, det går inte emot religionen, det går inte emot tawakkul, utan det är från tawakkul, det är från tillfällighet att använda dessa mediciner om man är i behov av dem, så länge de inte är skadliga. Vi har också sen saker som religionen har lärt oss som skyddar från dessa sjukdomar. Innan man blir sjuk eller när man blivit sjuk. Och en av de viktigaste aspekterna är att göra mycket dua. Åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah säger i Koranen, er herre säger åkalla mig och jag kommer att besvara er. Så att man lyfter händerna till Allah, gör dua. Säg Allah, skydda mig från dessa sjukdomar, skydda min familj, skydda umman från dessa sjukdomar, gör mig frisk och så vidare. Man gör dua till Allah azza wa jalla att skydda en eller göra en frisk, skona en från dessa sjukdomar. Och som Ibrahim alaihissalam sa i Koranen, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Om jag är sjuk så är det han som gör mig frisk. Det vill säga, be Allah att göra dig frisk. För i slutändan, det är inte ditt immunförsvar, det är inte medicinen som gör dig frisk, det är Allah som gör dig frisk genom medicinen. Det är bara ett medel. Det är ingenting annat än Allah kan göra dig frisk. Men det är ett medel för att göra dig frisk. En person kan ha en sjukdom och äta all medicin som krävs men ändå inte bli frisk. En person kan vara sjuk och inte äta medicin och bli frisk. Men som jag sa, man tar el asbab. Man gör de saker som är tillåtna. Men förlita dig på Allah och ta medicinen, be till Allah och inshallah Allah azza wa jall kommer att göra dig frisk. Det är också viktigt här att man är optimistisk i att bemöta dessa sjukdomar. En gång så gick profeten alaihissalam för att besöka en man som var sjuk. Han hade en väldigt hög feber och han var gammal. Och när profeten alaihissalam kommer in till honom så säger han la ba's tahur inshallah. Yani, det är inte så allvarligt, må Allah rena dig inshallah, yani, du kommer att bli frisk och förlåten för dina synder. Och då säger man nej. Det är typ allvarligt och det här är en plågofull feber som kommer att ta en gammal man till graven. Och då så sa profeten, låt det då vara så. Och det sades att den mannen dog samma kväll. Det vill säga vad? Och det här är något som sahaba har sagt. Att det man säger påverkar utgången och vad som kommer att hända. Så det är viktigt att man är optimistisk. Att man säger inshallah, Allah kommer göra mig frisk, inshallah Allah kommer skydda mig, inshallah Allah kommer att förlåta mig, inshallah det kommer inte att bli så allvarligt och så vidare. Så att man har den här optimistiska inställningen och inte den här arga, negativa, pessimistiska inställningen. För att saker kan bli som man säger. Så att man inte gör dua mot sig själv att någonting ska gå dåligt och sen så går det också dåligt. Så som man har bett om. Vi har också här lite saker som man kan göra. Och jag vill här säga en jätteviktig sak. Som tyvärr Vi säger, men folk inte lyssnar. Det är enkelt. Och kära bröder och systrar, mashallah, många lyssnar på föreläsningar, de vet saker och ting, men de implementerar inte det de vet. Okej? Den här boken, Husnul Muslim, som nämner adhkar, dhikr, har ett kapitel som heter dhikr på morgonen och på kvällen. Och de här adhkar, de här dhikr som man säger morgon och kväll, har en otroligt stor effekt, inverkan på människans liv, i att skydda från ondska och främja gott. Och många säger, jag vet, jag har boken. Nej, men vad hjälper det att du har boken om du inte läser den? Det här är saker du ska läsa innan salat al-maghrib och efter salat al-fajr. Varje dag. Inte att du gjorde det en dag eller två dagar. Varje dag. Och det tar kanske 5 minuter. Och du får skydd från Allah subhanahu wa ta'ala. Till exempel så har från dessa adkar profeten alayhi salatu wasallam lärt oss att om du säger bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim 3 gånger på morgonen och på kvällen, så kommer han inte drabbas av fajjatul bala, det vill säga en plötsliga katastrofer. Ja, du skyddas. Säg den på morgonen 3 gånger, du skyddas hela dagen fram till kvällen. Säg den på kvällen, du skyddas 3 gånger fram till morgonkvisten. Subhanallah. Så enkelt. Att säga denna tar 1 minut. Och inshallah, du kommer att skyddas. Vi finner också al-mu'awwidhatayn. Profeten alayhi salatu wasalam sa till en sahaba, kul, säg. Och då säger mannen, vad ska jag säga? Och då så sa han, säg kul huwallahu ahad och al-mu'awwidhatayn. Yani, kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas. På morgonen och på kvällen 3 gånger. Takfika min kulli shay. De räcker. Eller kommer skydda dig från allt. Och han nämnde i en annan hadith att ingen person har någonsin sökt skydd med någonting större eller mäktigare än dessa sura. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas. 3 gånger efter fajr och 3 gånger innan maghrib. Om du inte hinner, du kan säga dem efter fajr. Efter att solen har gått upp. Eller du kan säga dem efter solen har gått ner. Men att du säger dem 3 gånger morgon och 3 gånger kväll. Och inshallah, de kommer att skydda. Vi har också hadithen om att den som läser de 2 sista ayah från surat al-Baqara, kafata, då kommer de att räcka för honom. Eller de kommer att skydda honom under natten. 2 ayah. Ett ljus som Allah skickade ner, som ingen annan profet har fått. Surat al-Fatiha och Khatim, de 2 sista ayah från surat al-Baqara. Och det är dua. Och vad allt du läser kommer du att få. Och att du får det här enorma skyddet från Allah subhanahu wa ta'ala. Så här, jätteviktigt. Man läser den här boken. Och alhamdulillah, den kommer finnas nu. Delas ut i Sveriges moskéer. Och vissa har den på engelska, vissa på arabiska och så vidare. Men att man läser. Det finns till och med på app. Du kan ladda ner på mobilen. Det finns på islam.nu. Det finns ingen ursäkt att inte läsa dessa adkar. Men det finns överallt. Eller hur? Så att man läser dem. Morgon och kväll. Wallah, vi är i behov av detta. Hur många klagar inte över deras svaga iman. Att de får wiswas. Att de har problem. Att saker känns svårt. Gör de här sakerna och det kommer att underlätta. Många har den här inställningen att lösningar måste vara stora och komplicerade. Det går inte att mitt stora problemslösning är någonting jag säger 5 minuter på morgonen och på kvällen. Det kan vara en avgörande del i lösningen av ditt problem. Underskatta inte makten av dua, kraften av dua, att Allah besvarar din åkallan. Så jätteviktigt råd som jag hoppas att alla ska ta med sig. En annan viktig dhikr och dua som är enkel, som har en enorm effekt på människan. Det är den dua som profeten Yunus a.s. sa då han var i valens buk. Då han säger La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Så kort, så enkelt. Och vad säger då Allah subhanahu wa ta'ala? Fastajabna lahu. Vi besvarade hans kall. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ. Och vi räddade honom från motgången. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Och på så vis räddar vi de troende. Och då säger här Ibn Kathir i tafsir att på så vis räddar vi de troende som vänder sig till Allah i svåra tider. Och speciellt om man gör den här dua i en motgång. Och det nämns i en autentisk hadith att den som säger denna dua, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, kommer att få det han ber om. Yani efter. Du säger denna dua och sen ber du om någonting annat. Inshallah Allah kommer att besvara din dua. Vi har också en väldigt viktig sak. Och det är att man ber Allah om al-afwa wal-afia. Och mer specifikt al-afia. Och det finns också med bland de saker man ber om på morgon och kväll. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afia. En lite längre dua. Men al-afia betyder att man skonas. Yani må Allah skydda oss. Må Allah förlåta oss och må Allah skydda oss och skona oss från ondska. Och profeten a.s. gav rådet till hans farbror al-Abbas att be Allah om al-afia. Och han sa att en person har inte fått en större gåva efter iman, yaqin, än al-afia. Så att be ständigt om att skonas. Att Allah ska skydda dig, din hälsa, din egendom, din familj, din religion från ondska. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afia. Vi har också här en väldigt viktig sak som vi inshallah kommer avsluta med. Det finns mycket att säga. Men generellt budskapet är, var en bra muslim, minns Allah, dyrk Allah, håll dig borta från synder, håll din hälsa, håll din hygien, gör det som regeringen och de sakkunniga har uppmanat till att man ska göra. En sista sak, ett råd. Och det är att vi också i dessa svåra tider försöker att vara bästa medmänniskorna. Att vara en hjälpande hand i samhället. Många nu har det svårt. Många kanske är ensamma. Många kan inte åka och handla. Många kanske inte finner saker som de behöver. Mediciner tar slut. Matvaror och livsmedel tar slut. Att man hjälps åt. Man har den här samverkan. Man är den här glädjespridaren i samhället. Som Allah Azza wa Jalla har sagt, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Att samarbeta i att främja fromhet och Guds fruktan. En samarbeta i det goda. Och profeten a.s. har sagt att den bästa personen är den som gynnar andra människor mest. Yani var en person som hjälper andra människor. Gynnar andra människor. Och han sa också att Allah är i tjänsten. Eller Allah hjälper eller stöttar sin tjänare så länge han stöttar sin broder. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Att så länge du är mån om att hjälpa dina medmänniskor, dina bröder, dina systrar, de äldre, så kommer Allah att hjälpa dig. Allah kommer att underlätta för dig. Och det finns här en väldigt vacker hadith som vi inshallah avrundar med. Och det är att Anas radiyallahu anhu sa att profeten a.s. har sagt, Sani'ul ma'ruf taqi masari'u su wal-afat wal-muhlikat wa ahlul ma'rufi fi dunya hum ahlul ma'rufi fil akhira. Här säger profeten a.s. Sani'ul ma'ruf. Yani den som gör goda gärningar. Yani den som är hjälpsam emot andra. Kommer att skyddas från plötsliga motgångar. Wal-afat wal-muhlikat. Yani sjukdomar och förödande saker. Och folket av gott i dunya är också de som är folket av gott i akhira. Yani de som kommer att vara från de goda människorna i nästa liv. I den här hadithen och liknande hadither som Sheikh Albani nämner att de är autentiska, så nämner profeten a.s. att goda gärningar är en orsak till att du själv ska skyddas från ondska. Om du är en välgörare, en person som är glädjespridare, en hjälpsam hand i samhället jämt emot andra människor, så är det en orsak till att Allah kommer att skydda dig, din hälsa, din egendom och din familj. Subhanallah. Och därför säger här Ibn al-Qayyim att från de största orsakerna till att bli frisk från sjukdomar är att göra gott, fi'lul khayr wal ihsan, är att göra gott och att vara hjälpsam. Wa dhikr wa du'a, att minnas Allah och att göra du'a. Wa tadarru wal ibtihalu ila Allah wa tawba, och att ödmjuka sig inför Allah och att vända sig tillbaka till honom i ånger. För han säger att de här sakerna har en enorm påverkan i att avlägsna ondska. Och han nämner också självklart, beroende på hur stark man är i sin tro, i att dessa saker kommer att hjälpa en. Innan alla hjälper dig med dessa saker. Så här vill jag att vi tänker på detta. Att vara hjälpsamma. Inte vara de här personerna som går och bråkar om toalettpapper i affären. Eller de som tar medicin fast vi inte behöver den. Eller de som inte vill dela med sig till sina grannar, nära, kära. I dessa svåra tider. Då man försöker att vara en hjälpande person. Och visa den vackra islam som Allah Azza wa Jalla har givit oss. Att det här är en religion där vi bryr oss om andra. Vi är inte egoistiska, vi är inte själviska, vi är inte snåla. Utan vi är personer som är hjälpsamma. Vi vill gott för människorna, vi önskar gott för människorna. Och vi vill gärna dela med oss av det goda Allah Azza wa Jalla har givit oss. Och subhanallah, utöver den belöning du får i nästa liv, kanske det är en orsak till att Allah kommer att skydda dig i detta liv. Så må Allah Azza wa Jalla skydda oss från dessa sjukdomar. Och om vi blir sjuka må Allah göra oss friska och inte göra dessa sjukdomar till någonting som skadar vår religion. Viktigast av allt, att man är stabil på religionen. Vänder sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och alltid, det är en väckarklocka. Jag har gjort fel, måste vända mig tillbaka till Allah. En tankeställare att döden är nära. 1 eller 2% kanske dör av corona, men vi kommer alla dö någon gång. Är det inte det du ska vara rädd för egentligen i slutändan? Det är inte corona, det är inte cancer eller någonting annat. Det är att du kommer dö. Och Allah kommer att återuppställa dig på domedagen och kommer att fråga dig om du har gjort det du skapades för i detta liv. Var du en bra människa, var du en dålig människa? Så att man alltid försöker rannsaka sig själv, bättra sitt tillstånd och komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.